Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd, Över min döda kropp, med mig, Anna Jinghede, och...
Och Lena Ljungdahl, som undrar, hur är det med Anna Jinghede nu för tiden?
Åh, tackar som frågar. Jag mår utomordentligt. Nej, det gör jag inte, men jag känner... jag är ändå vid god vigör, tycker jag, och framförallt så är det härligt att få podda.
Kan jag få berätta om en liten sak som hände mig för ett par timmar sedan?
Gärna.
Som jag tror kommer glädja dig.
Oh!
Jag tänkte att det är dags för personalvård.
Ja, oh, vad härligt.
Så att jag hade för en tid sedan gjort det goda valet att boka mig en massage, som jag gärna vill kalla det.
Massage?
En massage.
Ja.
75 minuter massage på en lite finare facilitet.
Mm-hmm.
Ett sånt där ställe som man också kan säkert piffa upp sig på olika sätt.
Mm-hmm.
Jag kommer dit, träffar en fantastisk kvinna som presenterar sig och leder upp på sitt rum. Och jag bara konstaterar att hon låter lite som farbror Barbro när hon pratar. Och tänkte att det här kommer bli besvärande för mig. Men jag hoppas att hon håller ganska mycket käft.
Ja, jag tänker att du kanske inte är rätt klient heller att liksom massera och samtidigt prata hål i huvudet på.
Nej. Alltså jag säger inte ett ord.
Nej,
jag låtsas som att de inte finns.
Mm-hmm.
Eller jag inte finns, eller hur man nu ser på det. Det som händer, och så går in i det här rummet, inga konstigheter, blir nerbäddad, tar av dig kläderna, lägger mig ner. Då är det första som händer. Du vet, då trycker man ju ner ansiktet i det här lilla hålet.
Mm.
Och så har man ju sina tassar under på någon liten brits.
Yeah.
Så man kan vila armarna. Då kör hon in sina två kupade händer in under hålet. Så jag får alltså hennes händer 5 centimeter från min näsa.
Nej.
Och så säger hon, jag har olja på mina händer nu. Jag bara, åh nej, en oljekärring, tänker jag då. Och så säger hon så här, andas bara djupt in och ut. Och tänkte, men that I can do.
Försökte hon söva dig? Var det eter hon hade på händerna?
Nej, den doftar ganska fint. Men då tänkte hon, andas bara, säger hon, djupt sådär. Men sen så börjar hon prata till mina andningar. Andas in trygghet och kärlek.
Nej.
Andas ut allt du vill bli av med.
Nej.
Allting som du inte vill bära på.
Nej, men sluta.
Och så bytte hon mantra varje gång. Så att jag var liksom tvungen att genomlida.
Så varje
andetag
var...
Andas in den positiva energin och universums alla goda energier. Andas ut det som har varit. Och så tänker du farbror Barbro på det här.
Nej.
Kan alltså, man säga, jag bet mig.
Var liksom varje andetag som en liten överraskning. Alltså,
ja,
vad ska jag andas in och ut i nästa varv, så att säga?
Och jag kan säga, mina bakre kindtänder masserade insidan på mina... Alltså, jag bet mig så in i helvete. Jag har aldrig varit mer spänd än just det sammanhanget. Som en jävla fiolsträng låg där.
Var det för att du försökte hålla andan till slut för att du inte skulle liksom...
Nej, då hade hon aldrig släppt mig.
Nej.
Alltså, då hade hon kramat mig förmodligen.
Men alltså, handlar inte i de där miljöerna lite om fingertoppskänsla? Alltså, man måste väl kunna pejla av lite grann. Är det här en människa som kommer uppskatta lite oljearoma,
ja,
själslig inre stimulans.
Det är så oklart. Men jag är inte klar.
Nej!
Sen får jag alltså en riktigt, riktigt... Hon är skitbra på massage.
Ja, det är skönt.
Rejäla nypor. Och jag skulle tippa att hon är 55-60 år. Hon har rejäla nypor. Det är inte första gången hon masserar. Nej. Ingenting att säga om massagen. Men det var lite besvärande att hon gjorde sån här yoga-andning under hela tiden hon masserade. Du vet, den här väsande...
Nej! Nej.
Jag vet inte om du kanske inte... Men om man går på yoga eller bikram yoga och sådär... Så kan folk få till en väsande andning så att de pressar ut luften genom
en... Så gör vi karaten också.
Mm. Det gjorde hon i 75 minuter.
Var hon inte bara täppt i näsan eller någonting? Inte polyper eller någonting?
Kanske, jag kanske skulle äta en liten rynexin. Nej, nu kommer det roligaste. Eller det mest integritetskränkande. Det är att jag ligger på rygg och du vet, nerbäddad. Ja. Och då är de ju uppe i skalpen, det är väldigt skönt. Ja. Och masserar liksom hårbotten och ansiktet och sådär. Mm. Men sen ska hon göra någon sån här svepande rörelse fram. Så att jag blir ju mulad av hennes gigantiska bröst.
Nej, nej!
Som åker boom, boom på min...
Ah! Och så samtidigt andas ut. Obehaget. Andas in. Jag orkar inte.
Förstår du hur jag ligger där? Och det enda jag kan tänka på, Anna Jinghed hade dött om hon såg det här. Men just jag ligger där med armarna längs sidorna och bara boom, boom på huvudet liksom. Hon kan inte haft någon känsel i det där paketet.
Men alltså, på riktigt.
Ja, och sen när jag ska gå därifrån, få ett glas vatten, få klä på mig, och så nästan ner vid kassan, så säger hon så här: gå långsamt i dina energier nu. Och så ställer hon sig så här: jag vill att du vaggar hem. Vaggar hem.
Sluta, vad är det här? Nästa gång får du ta med dig en hjälm och tandskydd när du ska ut.
Det roliga är att jag har ju satt in hela mitt friskvårdsbidrag där, så jag måste ju tillbaka. Nej, det var en fantastisk massage, men hon var en kombination av en riktig så här, rejäl massör och en sån här änglakärring.
Ja, jo, jag tror jag har bilden ganska klar för mig. Och det här var inget som framgick av liksom marknadsföringen. För jag
nej.
Det var inte en klassisk liksom idrottsmassage du bokade, gissade jag.
Nej, klassisk massage, 75 minuter.
Jaha. Med extra allt.
Ja.
Åh, Jösses Ljungdahl, vi måste gå vidare nu. Jag är helt tagen av den här historien.
Yes, nu måste vi gå vidare, Anna. Vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om vad som händer ute på vårt fantastiska nät. Vi ska prata om brotten som sker på nätet.
Mm.
Och det här är ett ämne som har efterfrågats. Det är många som har hört av sig till oss och velat att vi ska ta det här i ett avsnitt. Och det är väl lämpligt. Alltså, det här med nätbrott är ju ett ständigt, vad ska man kalla det, växande och aktuellt fenomen ju.
Mm.
Och det handlar ju såklart om, och det har vi ju varit inne på tidigare, hur liksom brottsligheten förändras i takt med att samhället förändras. Det är ju inte så konstigt, vi är ju alla beroende av våra kära datorer och telefoner och alla olika möjliga digitala liksom forum som vi hänger i. Jag menar, vi har ju till exempel inte kontanthantering på bankerna. Det finns väl knappt inte värdetransporter längre som transporterar kontanter. Och då har ju...
Nej.
Och då har ju liksom brottsligheten också flyttat på sig till miljöer där det finns intressen att försöka begå brott i större utsträckning. Och det här är en utmaning för rättsväsendet. För att helt plötsligt så krävs ju att vi också anpassar våra utredningsmetoder. Det är inte alltid de här klassiska, traditionella metoderna liksom är gångbara. För att det här är ett nytt fenomen. Och vi har ju inte heller någon speciell lagstiftning egentligen att luta oss mot. Utan det är ju brottsbalkens till största del brottsbeskrivningar och koder som liksom gäller fortfarande. Mm. Och jag tror, nu kanske jag kommer... reta upp en och annan där ute, men jag tror att vi i rättsväsendet också har en viss kunskapsbrist om vad som händer på nätet och hur vi bäst ska förebygga brott på nätet.
Ja, och det handlar ju, tänker jag, ganska mycket om att det har ju varit en explosion senaste 10-15 åren på vad man gör på nätet, och de som är poliser och utredande poliser nu har liksom fått lära sig den utvecklingen i vuxen ålder. Mm. Så om man ser till våra ungdomar som lär sig nätet och hur man använder det nu, de kommer ju ha en större kunskap sen, såklart.
Absolut.
Det blir lite att man får lära gamla hundar att sitta.
Ja, men visst är det så. Absolut. Och vad är det vi pratar om här då? Alltså, det här är ju ett kärt barn med många namn, skulle man kunna säga. Vi pratar om nätbrott. Och vad är då det? Jo, men det är brott som sker med stöd av internet eller någon annan form av IT-teknik. Och det här kan också kallas IT-brottslighet, databrottslighet eller cyberbrott.
Mm.
Och alltså, jag jobbar ju som kriminaltekniker, och jag måste ju erkänna att i princip, jag vågar nästan säga 100% av de brott som jag jobbar i, eller de utredningar som jag jobbar i, har digital spårsäkring en stor betydelse.
Ja, gud ja. Det kan jag tänka mig. Det är samma sak i alla spaningsbrott, alla narkotikabrott. Alla dessa datorer och telefoner som blir av vikt för utredningen.
Ja.
Mm.
Och definitionsmässigt, om man ska prata IT-brott, så finns det två brott som är direkt kopplade till IT. Och det är dataintrång och datorbedrägeri. Men, och de är då alltså definierade IT-brott. Men i övrigt så har vi att luta oss mot vår gamla brottsbalk och vad som står där.
Ja, och det finns ju inget brott som heter nätbrott.
Exakt.
Även om det hade varit kul med en sån brottsdefinition. Nätbrott. Du som är dum i huvudet på nätet dömes till nätbrott.
Ja,
det hade ju varit en fantastisk... Jag är ju med i olika typer av grupper på nätet. Såna här då, områdesgrupper.
Ja.
Jag bor inte ens i området, men jag tycker att det är så oerhört fascinerande att titta på folks dumhet.
Ja, jo, men det är ju verkligen. Och det är väl kanske så att den också blir mer påtaglig om man nu inte kan uttrycka sig på ett bra sätt.
Nej.
Alltså, man tappar ju en del nyanser när man liksom läser någon skrivna kommunikation. Mm. Och det är väl också lite en del av det här problemet. Mm. Alltså att det är väldigt tacksamt och lätt att skriva och uttrycka precis vad som helst hemma på sin kammare liksom.
Mm.
Jag pratade lite grann om det här med att det är en utmaning för rättsväsendet. Och det handlar ju lite grann också om att nätet som brottsplats skiljer sig ju till stor del från andra typer av brottsplatser. Alltså, dels så har vi det här med jurisdiktionerna. Ska du förklara för våra lyssnare vad en jurisdiktion är, Lena?
Mm. Man kan väl förenklat säga att det är liksom rättsbefogenhet. Alltså rätten att utöva rättsskipning och att döma.
Exakt.
Precis, ja, enkelt förklarat.
Alltså, nätet är ju internationellt liksom, eller universellt. Vi har ju inte några landsgränser precis på nätet.
Nej.
Vilket ställer till
det. Det är svårt att lista ut brottsplatsen ibland. Mm. Apropå det, brottsplats. Vi har ju tjatat här i 102 avsnitt om att du är vass på brottsplatsundersökningar.
Mm-hmm.
Och nu säger du att ofta är ju brottsplatsen vid en dator, på en dator. Brotten kan begåtts med datorn som brottsverktyg och hjälpmedel.
Mm.
Är du vass på brottsplatsundersökning även i datormiljö?
Absolut inte. Och jag ska överhuvudtaget inte peta på datorer. Eller jo, jag ska peta på dem, men jag ska göra liksom minsta möjliga, skulle man kunna säga.
Du kan ta ett fingeravtryck utanpå.
Ja, alltså min roll blir ju, på en brottsplats så finns ju ofta telefoner, datorer, det kan vara andra typer av lagringsmedia. Mm. Och då har ju vi olika sätt att försöka säkra de här grejerna så fort som möjligt. Vi vet ju att vi har ofta mycket information som är viktig för oss i de här prylarna. Men vi vet också att de kan raderas på distans, fjärrraderas. Och vi vet att de kan vara krypterade, och då blir tidsfaktorn liksom viktig för att försöka tömma ur information i de här. Och det är inte alltid som vi kan få med oss en IT-forensiker ut. Och då måste vi försöka säkra upp de här grejerna så snabbt och så bra och så säkert som bara möjligt. Men det ställer ju till det lite grann då. Om vi samtidigt har blodspår på, eller kanske det där fingeravtrycket, eller vill försöka göra andra undersökningar. Så det här bygger på en kommunikation mellan oss och IT-forensikerna, och kanske ibland en åklagare, om vilken nivå liksom vi ska lägga oss på.
Kan det vara så att man riskar ett spår när man ska försöka undersöka ett annat? Kan du förstöra någonting när du vill göra dina lite mera fysiska undersökningar?
Absolut kan jag göra det. Jag menar, säkra fingeravtryck till exempel innebär ju att vi måste behandla telefonen, om vi låt säga att det är en telefon, med olika pulver eller kanske superlim eller någonting. Och det är klart att det kan ju reducera möjligheten att faktiskt komma in i telefonen. Och där får man göra liksom en, ja, men en avvägning helt enkelt.
Okay.
Så att det enkla svaret är, det beror på. Det är lite så här från fall till fall. Men det är ju så att IT-spår, alltså mycket av de brott, många av de brott som vi utreder bygger ju på att kommunikation har skett i något skede. Och det är den som vi är intresserade av att kunna säkra. Men det blir också svårare för oss. Jag sa det, tekniken blir ju mer och mer avancerad. De här som ägnar sig åt den organiserade grova brottsligheten blir allt vassare på liksom att försöka försvåra för oss. Du kanske minns i höstas när det skrevs mycket i tidningen om den så kallade Encrochatten.
Ja, ja.
Det var ju faktiskt otroligt intressant att följa det där, för att det handlar ju om då en extremt svår kryptering som var svår att forcera. Och som många använde inom den grova organiserade brottsligheten. Och helt plötsligt så lyckades då franska polisen tillsammans med Interpol att knäcka krypteringen. Och helt plötsligt så kunde då utredare även i Sverige i realtid följa liksom hur man beställde mord, hur avrättningar beställdes. Och svensk polis uppskattade att man förhindrade 10 mord, beställningsmord, tack vare att man lyckades knäcka den här Encrochatten.
Coolt.
Faktiskt, väldigt coolt. Och det leder oss lite grann in på de här proffsen. Vi har ju varit inne lite grann på de här härliga IT-forensikerna i ett tidigare avsnitt, vet jag.
Det är en sån hat, eller jag skulle säga, det finns ingen hat, det är en kärlek och en förbryllelse när man kommer upp på IT-forensikernas våning.
Ja, men det är ju, alltså jag måste vilja lägga till där, fascination.
Ja.
Jag fascineras över de här människorna. De är så oerhört grymma. Alltså, vi har idag 300 IT-forensiker inom svensk polis, vilket är mer än dubbelt så mycket som vi hade för bara 5 år sedan. Och det säger väl lite grann om hur brottsligheten har förändrats.
Ja.
Och det behövs fler. Och framförallt behövs det kvinnor. Det är väldigt få kvinnor som vill bli IT-forensiker. Och det är inte bara vid polisen vi hittar IT-forensiker. Även vid tullen, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten och säkert någon myndighet till har egna IT-forensiker. Och vad gör de här fantastiska människorna då? Jo, men de är ju proffs på att säkra digitala spår och bevis ur datorer, mobiler, olika typer av lagringsmedia. Det kan vara kameror, GPS-er, USB, you name it. Allt som kan lagra information är de proffs på att försöka forcera och tömma information ifrån. Och vad kan det vara för typ av information då? Ja, men kommunikation från chattar, från e-post, sms och ja, alla tänkbara källor helt enkelt.
Bilder, anteckningar, raderade anteckningar.
Exakt.
Ja.
Idag så har alla polisregioner egna IT-brottscentrum, och det är bara något eller några år sedan man inrättade dem. Och det är också en markering för hur centralt det här börjar bli. Och det finns då olika kompetenser knutna till de här centrerna. Dels så finns det såna här internetinhämtare eller open source-personer.
Ja, det som, den rollen som Meta hade i Tjuv och polis lite.
Mm, Exakt. Mm.
Och jag vill också lägga till spaning. Jag har ju varit fysisk spanare, men det finns ju också internetspanare.
Exakt.
Som egentligen bara sitter på nätet och gör samma sak som vi spanar gör ute, fast de gör det helt enkelt på nätet. Att försöka befinna sig i alla rum där brott begås och kartlägger, dokumenterar och utreder.
Mm. Exakt. Mm. Och sen finns det ju utredare som jobbar specifikt med sexuella övergrepp mot barn som sker i nätmiljö. Och sen finns det utredare som jobbar med mer komplexa cyberbrott. Så att det finns en massa olika kompetenser som har sina olika liksom expertområden och som samtliga rör då nätbrottslighet. Och de här jobbar ju då tätt tillsammans med oss å ena sidan. Utredare och åklagare, och de jobbar i alla typer av brottsutredningar. Men du, ska vi försöka att reda ut lite grann vad det kan vara fråga om för typer av brott då?
Ja, vi har ju varit inne på det lite innan. Allting som sker i IRL, så att säga, in real life, kan ju också ske på nätet. Alltså bedrägerier, ID-kapningar, olaga hot och så vidare. Det finns inga särskilda paragrafer för de här brotten bara för att de sker på nätet, utan det är samma rekvisit, förutsättningar som ska vara uppfyllda. Det är samma krav på uppsåt och oaktsamhet beroende på vad det står i brottsbalken.
Mm.
Men jag plockade ut några brottskategorier som kanske folk vet lite mindre om och några som faktiskt är rätt så nya.
Mm.
Om vi börjar med förtal. Förtal och förolämpning, det är ju två brott som brukar kallas för ärokränkningsbrotten.
Mm.
Där förtal är om man pekar ut någon på ett sätt så att omgivningen tycker illa om den här personen helt enkelt. Man misskrediterar personen.
Mm.
Det här gäller även om man sprider andras. Alltså om det är någon annan som har påstått någonting om någon på nätet och du sprider det. Även det kan vara förtalsbrott. Till exempel kan det vara olagligt att retweeta någonting. Mm-hmm. Om själva tweeten misskrediterar någon.
Okej, så att det är inte bara den som har skrivit själva ursprungstweeten då som gör sig skyldig till brott. Utan även de som har spridit det här.
Ja.
Ah, intressant.
Ja. Och det gäller även sanna uppgifter. Så att jag kan dömas för förtalsbrott för att jag har spridit att du... säger att Anna Jinghede, hon är ju dömd för, ska vi ta en misshandel. Mm. Även om du är de facto dömd för misshandel så kan det vara ett förtalsbrott att sprida det.
Mm-hmm.
Så att till exempel de här sajterna som sprider domar kan bli förtalsbrott. Och det är själva spridningen som är brottet här nu då. Förolämpning, det är ju istället riktat mot en person. Alltså de andra ger sig på omgivningen, att jag ska få omgivningen tycka illa om dig. Förolämpning, det är om jag ger mig på dig och säger saker till dig som ger sig på din självkänsla. Båda de här brotten ligger under enskilt åtal. Man brukar kalla det för målsägande brott.
Mm.
Alltså åklagaren väcker inte åtal i de här brotten med mindre än att du anger det här till åtal. Mm. Det finns lite...
Alltså anmäler.
Ja, exakt.
Mm.
Så om du inte tycker att du har blivit förolämpad så går inte staten in och talar om för dig att du har blivit förolämpad. Allmänt åtal kan det bli ändå. Om någon förolämpad, då finns det vissa kategorier. Ras, till exempel hudfärg, sexuell läggning.
Mm.
Då kan det gå under allmänt åtal. Då kan alltså en åklagare väcka åtal även fast du inte har angett det till åtal själv.
Ja, just det. Och är det inte också om det här får stor spridning?
Exakt. Stor spridning eller om det är ett allvarligt slag eller om det är i myndighetsutövningssammanhang faktiskt.
Mm.
Då kan det också vara allmänt åtal. Det är så påkallat ur allmän synpunkt. Alltså det är samhällets intresse att det här inte pågår helt enkelt.
Mm. Men det, får jag bara fråga, det måste ju vara väldigt svårt för gemene man att veta var den här gränsen går.
Mm.
Det räcker ju att bläddra igenom flödet på Facebook en onsdag i februari. Så kommer du hitta trådar där folk omnämner varandra lite hur som helst.
Ja, jag pratade med en person som är jurist och som jobbar, en ganska stor del av sitt yrke går ut på att vara moderator i väldigt många såna här öppna Facebookgrupper.
Mm-hmm.
Och som moderator bara sitter och läser för att kolla, just för att det är så låg kunskap om det. Att säga ta bort eller blocka, spärra, ta bort, tänk på det här, tänk på det här. Egentligen bara är där med sin juridisk kunnande pinne och styr upp.
Men kan man säga att det också är brottsförebyggande att göra det?
Ja, det är klart att det är. Det blir ju, jag skulle säga, kanske för 10 år sedan innan sociala medier exploderade. Då var det nog väldigt många färre som visste vad förtal och förolämpning på sociala medier var.
Mm.
Nu används ju det som en arena för att platta till folk. Jag menar, du kan ju bli friad i domstol men vara fälld för evigt på grund av sociala medier.
Precis, och även om det inte är straffbart det man uttalar om någon annan så är ju mycket som uttrycks i de här sammanhangen ändå extremt olämpliga.
Ja.
Jag läste häromdagen beträffande hur ungdomar, vad de skriver till varandra och hur få föräldrar där som faktiskt bevakar sina barns liksom, kommunikationsvägar i deras telefoner och i andra miljöer där barn vistas. Alltså hur ungdomar kan uttrycka sig gentemot varandra. Man blir mörkrädd.
Och det svåra är ju att vi har ju en sån strikt princip om yttrandefrihet.
Mm.
Och att dra gränsen, var går gränsen för yttrandefriheten? Det prövas ju ofta i domstol.
Mm.
Till exempel så vet jag, och det hörde jag häromdagen på en sån här nätutbildning. Det var någon som hade skrivit, nu citerar jag, de är feminister som borde få kniv uppkörd i fittan.
Mm.
Den här personen som skrev det dömdes till ofredande i tingsrätten, men blev friad i hovrätten.
Mm-hmm.
Och i domen står att i det här fallet så går yttrandefriheten före. För man kunde liksom inte säga att det föll inte in riktigt under någon annan kategori. Så att vår yttrandefrihet i Sverige är långtgående och man kan vara i princip hur ovidrig som helst om man bara håller sig borta från vissa saker. Det kommer klarna lite här när jag går igenom andra paragraferna. Men det är inte lätt och då måste det prövas i domstol. Mm. Var det här okej eller var det lite över gränsen?
Mm. Intressant.
Vem är viktiga? Våra rättsprinciper och mänskliga fri- och rättigheter eller du som person? Det blir ju den gränsdagen man får dra hela tiden. Vi kan gå igenom en annan paragraf eller annat brott. Kränkande fotografering.
Mm, det här vet jag att många har funderingar kring. Och spridning av foton också på andra.
Det kanske kan klarna lite, men ett exempel det är ju det här vetekatten-caset. Har du talat om det?
Nej,
då var det en man som hade monterat en kamera i toaletten på ett känt konditori i Stockholm.
Mm-hmm.
Alltså inne i toalettstolen så att den filmade dig från en prekär vinkel.
Jaha, jag har ju sett att jag skrattar, men det är ju så bizarrt hela upplägget.
Och sen tror jag att mannen satt på kondiset och streamade bilderna till sin egen dator. Så han satt alltså och tittade på, nu går du på toa och så sitter och tittar på dig då och så.
Och så tog han en tugga av sin dammsugare.
Ja.
Men hjälp, ja.
Oklart. Kränkande fotografering. Alltså... Och det finns ju lite olika, till exempel den här klassiken, om jag tar en mobil och fotar dig in under kjolen, då skulle det kunna vara ett sexuellt ofredande, om du märker det. Alltså om någon försöker på tunnelbanan eller bussen fota dig under kjolen, då skulle det kunna vara ett sexuellt ofredande, om du märker det. Om du inte märker det, då skulle det kunna vara kränkande fotografering. Det är samma sak om du, som ungdomar gör idag, de försöker fota varandra i duschen.
Ja, just det.
Fotar du någon som duschar, då kan det vara sexuellt ofredande. Om personen inte märker det, så kan det vara kränkande fotografering.
Mm. Och sen då i nästa steg, om man nu hotar med eller de facto sprider det här materialet i syfte att kränka någon annan, vad snackar vi om då?
Då snackar vi om olaga integritetsintrång. Alltså jag sprider bilder och filmer av dig som jag kanske har fått Vi kanske har en relation, du och jag, och då är det ju fullt lagligt att med samtycke skicka precis vad fan man vill till varandra, om det är samtycke. Men sen så blir du lite kränkt när jag säger att jag vill inte vara med dig längre. Och då börjar du sprida de här bilderna. Man brukar kalla det för hämndporr, men ja. Alltså att sprida smygtagna bilder, då skulle det vara olaga integritetsintrång. Syftet är ju att kränka dig. Precis. Att misskreditera dig på nätet. Här faller andra saker in också. Till exempel, har du hört talas om uttrycket happy slapping?
Nej.
Nej? Rakt översatt, våld på skoj, säger man. Bråk på skoj. Och det är alltså när man går ut på stan, ungdomar håller på med det här. Jag tror att det blev en stor grej i Storbritannien.
Ja,
man går ut
jag.
På stan och helt enkelt bara slår ner en person och filmar och lägger ut det. Som en del i en mobbing eller en del att bara få... alltså våld ger följare och tittare. Och följare och tittare ger reklamintäkter. Men så alltså. Det är ett jävligt fult sätt att tjäna pengar på.
Ja, och jag kan säga att alltså på nätet så finns det så många obskyra rum som man blir helt mörkrädd. Och jag har ju bara fått en liten inblick i detta om jag jämför med mina kära då IT-forensiker-kollegor. Men jag har bland annat tillsammans med norska polisen hanterat, kan vi säga, ett fall av ett barn, eller två barn i det här fallet, två små tvillingpojkar. De var kanske 3 månader eller något gamla. Mm. Som slogs och ströps av sin mamma. Alltså hon örfilade, ströp ut dem tills de liksom började så här, ögonen började rulla.
Men sluta! Jo.
Och gjorde det här upprepade gånger. De kvicknade till och så började hon om den här cykeln liksom. Och den här filmen spreds på nätet för några år sedan. Och man fick uppfattningen om att den här var dokumenterad i Norge. Och i samma veva så var jag ute och föreläste med en av de här som var ansvarig för just det här caset och vi diskuterade det sinsemellan. Men alltså, och förstår du, han beskrev för mig då att en sån här film kan man få 100,000 kronor för. Alltså för materialet. Det finns en sån perversion dold hos människor som kommer till uttryck tack vare nätet. Och allt, det finns en liksom marknad liksom för allt sånt här. Sjukt.
Ja, jag blir alldeles... ja, det, och då och någonstans i det här så tillkommer ju pengar. Och ju mer titt och klick så tillkommer ännu mer pengar. Och det är allt från att man bara går ut på stan och smäller till den lokala tiggaren. Till någon i klassen. Och sen så lägger man upp det som happy slapping.
Ja, för det är lite samma fuck ju, det här. Happy slapping.
Ja. Det är ju alltså, jag kan säga att Syragruppen AB träder i tjänst på DIR.
Den är uppbokad ett tag framöver.
Fullbokad. I den här brottskategorin så kommer också alla former av, där det filmas när man är i riktigt utsatt läge. Offren på Drottninggatan. De här idioterna som filmar trafikolyckor, så det blir fler olyckor. Alltså filmar människor som befinner sig i en riktigt utsatt situation och sprider detta. Det är olaga integritetsintrång. Och det är också ett jävla ovett, om jag får prata från hjärtat.
Ja, jag kan inte annat än hålla med dig. Men jag är lite nyfiken då, för att hela det här fenomenet bygger ju faktiskt på att det finns en marknad för det.
Ja.
Är det då straffbart också att titta på det här materialet? Alltså vissa delar vet jag är straffbart att sprida. Till exempel övergrepp på barn. Men vet du hur man skulle kunna hantera det? För att du behöver ju kanske då ladda ner det till din dator. Och sen delar du det här med dina polare.
Ja, alltså det finns ju lite förslag och röster som ropar över att... Ja, visst, alltså att det inte är olagligt, men visst, titta på det här. Men då får du logga in med ditt bank-ID.
Ja, just det.
Så vi åtminstone ser vem som tittar på vad. Men då kommer ju nästa. Men ska storebror, staten bestämma vad jag har för förbläs att titta på? Jag gör ju ingenting, jag tycker bara väldigt kul att titta på de här sakerna. Det här är ju en väldigt svår diskussion.
Ja, jag fattar ju det. Men man kan ändå konstatera att hade vi inte haft www så hade vi ju inte heller haft det här fenomenet.
Nej, det är ju tillgång och efterfrågan. Mm. Hade ingen tittat på skiten eller betalat för det, så hade det inte funnits. Så det här är ju bara en svart plump i protokollet för Homo sapiens. Mm. Att det är ett sjukt jävla släkte som vi tillhör.
Ja, verkligen.
Det är därför man bara tittar på naturfilmer.
Ja.
Varje gång jag tittar på naturfilm så tänker jag så här, fy fan, vi är ju den lägst stående arten av alla. Vi är fulast, vi är dummast, vi har sämst på överlevnad.
Ja.
Vi har typ inget.
Nej, jag är beredd att hålla med dig. I vissa avseenden i alla fall.
Ja, jo, det finns väl små ljusglimtar. Sen kommer vi vidare till olaga identitetsanvändning, så kallad catfishing.
Mm.
Och det är när jag använder mig av ditt... Du är lite halvkänd, Anna. Jag tänker att du har kanske en fanbase. Att om jag tar din bild och ditt namn och så låtsas jag vara du på nätet,
mm,
så kommer jag under i alla fall en viss period innan jag blir stoppad och någon kommer på mig kunna kanske sälja lite saker i ditt namn. Begå lite bedrägeribrott. Finns lite olika syften, men att jag låtsas helt enkelt vara du på nätet en stund för att utnyttja fördelarna som kommer med att vara du.
Ja, du skulle ju också kunna faktiskt ofreda någon annan och lite så.
Absolut.
Det här var ju jag själv med om, som du vet, för något år sedan. Och då hade ju en människa faktiskt stulit en annan persons Instagram-konto, bilder och identitet. Och utsatte mig i sin tur då för olika saker.
Ja.
Ja, intressant.
Mm. Sen har vi, och det har vi varit inne lite på, olaga våldsskildring.
Mm.
Och det är alltså spridandet av filmer som innehåller grovt våld, våldsporr, alltså grovt våld mot människor och djur. Det finns halshuggningsfilmer.
Snuff movies.
Ja, snuff movies, och när man slår ihjäl djur och sådär. Då är det olagligt att sprida dessa filmer. Det är också olagligt att skildra de här typerna av sekvenserna i syfte att sprida. Du behöver inte ens ha börjat sprida. Men just du det. Gör dem i någon form av handels... Alltså det här är en produkt som ska spridas. Fy fan.
Ja.
Och sen så finns ett lagförslag, sista brottet som jag skulle vilja ta upp. Ett lagförslag på självmordshets.
Mm-hmm.
Alltså det här som kan vara på nätet. Alltså Anna Jinghede, du är ju så jävla ful och äcklig. Mm. Du borde verkligen ta livet av dig.
Mm.
Ingen tycker om dig. Du är hemsk.
Och
världen hade varit mycket bättre om du tog livet av dig. Det här kan man ju se i ungdomschattar, sms-trådar, Snapchat-grupper och faktiskt också höra när barn spelar spel med varandra.
Mm.
Fan, logga ut. Alla hatar dig. Mm. Du borde inte finnas. Jag skulle säga, jag var intervjuad i en tidning, Korren, här i veckan. Angående dick pics var det då, som då sexuellt ofredande. Men just det här att man inte riktigt vet vad kiddos gör på nätet mot varandra.
Nej.
Och jag är ju själv väldigt noga med att tala om för min son här. Du vet inte vad den andra personen har för marginaler. Mm. Är det en stabil person och ni har en god relation, då kan det faktiskt upplevas som ett skämt av er båda. Båda kan tycka att det är kul. En dålig dag, små marginaler, du vet inte hur personen har det hemma eller så vidare. Då kan du vara orsak till att den här personen gör någonting riktigt. Och där vill du inte hamna.
Nej.
Så att den här diskussionen måste liksom pågå hela tiden. Men jag tycker ändå att det är ett rimligt lagförslag. Jag har inte sett, liksom, det här måste ju upp i alla instanser och bedömas. Men det här med verkligen. Att hetsa folk till att ta livet av sig, syragrupp.
Ja, jösses. Ja, och det här tangerar ju lite grann... Du var inne lite grann på ett annat stort brottsområde som äger rum på nätet, nämligen sexualbrotten.
Mm.
Vad har vi? Sexuellt ofredande var vi inne på, det här med dick pics. Trakasserier. Tvinga någon att skicka bilder, nakenbilder på sig själv. Övertala, tvinga eller utpressa någon att posera i kamera. Eller titta på sex. Eller läsa sexmeddelanden. Sprida bilder. Alltså det här är ju, och du var inne på det här med revenge porn också.
Ja.
Alltså det är ju så mycket i det här facket som äger rum tyvärr på nätet. Och där en grupp är särskilt utsatt, nämligen barn.
Ja. Ja, där har man ju, jag tycker att det är ju för ofta artiklar och information om liksom unga tjejer som har tvingats posera med olika typer av, alltså ta din hårborste, gör det här med den saken. Och när det skiter sig, det är ju när barnen på något sätt går över en gräns och sen använder aset den bilden för att trycka personen över nästa gräns.
Precis.
Och säga, om inte du gör det här så kommer jag visa den första bilden för dina föräldrar. Och någonstans där känner man att nu vill jag hämta hem, men jag vill inte att mamma och pappa ska se att jag har gått över den första gränsen. Eller mamma och mamma, pappa, pappa, vad det nu är för vårdnadshavande. Men, och då försöker de lösa detta själv. Och då blir det ännu värre.
Ja, men precis. Och det här är ju ett klassiskt grooming-tillvägagångssätt ju. Alltså de utnyttjar barns utsatthet och sårbarhet och jobbar upp en rädsla hos de här barnen. Och till slut så, alltså det kan ju sluta riktigt, riktigt illa. Ja. Jag har ju haft ett sånt uppmärksammat fall här i Kumla bland annat, där det slutar riktigt illa. Och dessutom har vi faktiskt senaste åren haft, eller varit involverade i ganska omfattande barnpornografihärvor. Och jag själv har jobbat med ett sånt ärende ganska nyligen som är avdömt och klart. Och ingången för oss då som kriminaltekniker, det är ju ofta en och samma frågeställning. Alltså man har identifierat en miljö utifrån dokumentation, bilder, barnporrbilder som man har säkrat i någons dator. Och så blir frågeställningen till oss, är den här bilden tagen i den här miljön? Ja. Så då blir ju våran uppgift blir ju då att dels försöka identifiera miljön utifrån vad vi ser på materialet. Och sen försöka säkra spår på den platsen som också kan visa vad som har skett där. Så försöka binda ett barn till platsen och en förövare eller flera. Och det kan ju vara allt ifrån IT-lagringsmedia, kameror och annat som är intressant för oss att säkra. Men också... ja, allt som kan tänkas användas i en sån situation.
Alltså jag kan säga, det finns två tillfällen på polishögskolan som jag tyckte var de absolut värsta. Och det var inte att åka till rättsmedicin och klämma på döda.
Nej.
Även om det var makabert. Men det var lämna dödsbud. Och sen kommer jag aldrig glömma en föreläsning. När det står en människa, en kvinna där fram och pratar om sitt jobb. Då jobbade hon endast med att identifiera barnpornografibrott. Hon har alltså jobbat med det så länge och var så involverad i det så hon kunde nästan utifrån typ knuten på en snara säga, ja det är nog han eller ja den här tapeten, ja okej han hängde henne så där. Ja, då brukar det vara så att hon sa att jag vill inte jobba med det här längre, jag är helt förstörd men jag har så mycket kunskap i mig och jag kan inte svika barnen så jag får helt enkelt fortsätta ägna 40 timmar i veckan åt att titta på de här bilderna för att hitta fler målsägande. Och då tänkte jag, vad är det här för yrke jag håller på att utbilda mig till? Och varför har inte den här människan höjts upp till skyarna?
Ja, men alltså det här är ju fantastiska människor. Alltså de kallas ju idag för ISÖB-utredare. Och det är som du säger, alltså de kan ju då sitta och granska såna här bilder hela dagarna, vissa dagar. Ja. Och prio är ju att dels försöka identifiera de här barnen, men också förövarna naturligtvis.
Såklart.
Och det finns ju olika tekniker man kan jobba med bilder, men också så handlar det om att spåra föremål man ser på bilderna, platserna, identifierbara tecken hos barnet eller hos förövaren. Prata sig något språk, vad är det för dialekter? Och sen blir en central fråga ofta att försöka bestämma ålder på barnet. Och då utgår man ju från pubertetstecken.
Ja.
Och man kan i alla fall grovt uppskatta om barnet har trätt in i puberteten eller inte. Alltså är det ett väldigt litet barn eller ett större barn. Och vi kanske ska säga det också att för att det ska betraktas som barnpornografi så behöver det inte bara vara fotografier. Det kan också vara animerat eller faktiskt tecknat material också. Och det här är ju tyvärr ofta ett led i en mer omfattande brottslig verksamhet. Stora nätverk där man köper och säljer barn. Men också dokumentation på barn.
De insatserna som jag har varit med på, där man ska slå till, så är det ju alltid mot ett större antal adresser. Det är alltid liksom fyra olika städer 8 olika adresser samtidigt som man ska slå till mot någon form av sån här hubb, barnprogrammerhubb.
Ja. Men har du också slagits av det här att ofta när det är aktuellt så förvånas man över att det är det där fina huset i den fina lilla byn eller den stora staden, på den fina gatan. Alltså det är människor som vilka som helst som ägnar sig åt det här, kan man få känslan av. Och då undrar man ju, hur många är det som faktiskt ägnar sig åt detta fruktansvärda?
Jag kommer ihåg ett tillfälle, då slog vi, inte vi bara, vi, men totalt den dagen slog vi mot 4 platser. Och då konstaterade vi att det var en sån jävla snitt. Alltså det var trebarnspappan i villaförorten. Det var den man kanske tänker sig, ensam, enstöring, lite socialt utsatt kontext. Det var liksom 4, det var alla samhällsklasser, alla utbildningsnivåer, det var etniskt svenska, utlandsfödda, det var allt. Och då kom det går inte att hitta någon form av gemensam punkt här.
Nej.
Men att de är... Nej, men... fruktansvärt brott.
Ja, men jag menar, man kan ju få uppfattningen om en stereotyp, att det här skulle vara en enstöring som står i lekparken och liksom tittar på barn från någon buske lite halvt dolt, som lever ensam eller alternativt lever hemma hos sin mamma när man är 50 plus år. Men så är det ju verkligen inte, utan det är familjefäder och det är fotbollstränare och det är...
Jajamän. Ja.
Till synes väl fungerande människor i övrigt, vilket gör det här väldigt svårt.
Hur mycket kvinnor har du haft att göra med när det kommer till barnpornografibrott?
Förövare.
Jag har inte träffat på någon av de insatser vi har gjort.
Jag känner till ett ärende, så, men nej, det är ju extremt ovanligt. Men det är sannolikt också ett stort undertal där.
Såklart.
Det är absolut fler kvinnliga förövare än vad vi... upptäcker
vet.
Och känner till.
Ja.
Absolut. Du, sen har vi ju en annan stor brottskategori som fullkomligen har exploderat i det här sammanhanget under de sista, vad ska vi ta, 10 års, kanske den sista 10-årsperioden. Jag tänker på bedrägeribrotten.
Ja.
Ska vi säga något om dem?
Ja, alltså, och det här har jag ju då försökt motverka när jag har träffat personer som då är antingen kända eller väldigt kapitalstarka och sånt där. Alltså, folk kommer att vilja ha dina pengar. Och det här gäller ju inte bara människor som är kapitalstarka. Alla. Alltså, jag skulle säga att kan man näsla sig igenom sitt liv på nätet utan att ha blivit utsatt för antingen någon vd-bedrägeri eller Nigeria-brev eller phishing på Facebook eller att någon har kapat din messenger-tråd eller något sånt där. Det, jag skulle säga att det är ganska osannolikt att du skulle klara åtminstone förbi försök till bedrägeri. Du kanske inte blir bedragen, det kanske inte är liksom en pengöverföring, men... det här är ju liksom lika vanligt som cykelstöld.
Ja, nej men det är helt,
tänker jag,
otroligt. Jag tror att det ökade från någonstans mellan 70 000 brott till 200 000 brott under den här. Alltså det är sån enorm ökning av. Men jag tänker att det också kanske beror på att vi är olika tacksamma som offer. Att vi skyddar oss i olika grad mot det här fenomenet. Och kanske beror det på att vi vet olika mycket om hur vi ska skydda oss på nätet just mot bedrägerier.
Och också att det blir mycket svårt att begå, att komma, alltså det är lättare att komma över dina pengar via ett bedrägeribrott. Dels för att vi har säkerhetssystemat bort möjligheten. Alltså det går knappt att råna en butik längre eller en värdetransport eller det går knappt att stjäla en bil. Så att enda sättet som är kvar är ju att bedra dig över nätet. Och det är också lite lättare. Och också så avsätter jag mindre spår. Det är svårt att hitta mig. Det är svårt att leda i bevisning. Och det är också lindrigare straff.
Ja, och uppfinningsrikedomen verkar ju vara så enormt stor också. Jag hörde om ett modus häromdagen som gick ut på att man först swishar en person 100 kronor. Och så tog man kontakt med den här personen och så skulle man då göra upp med den här banktransaktionen. Den här personen bad om att den här personen skulle överföra pengarna tillbaka. Och då lurade den här personen som ringde upp, lurade till sig då den här personens bankkontonummer och fick liksom ja, en massa uppgifter som räckte för att sen tömma den här personens bankkonto.
Mm.
Alltså man trycker ju på människors godhet, naivitet och vilja att liksom ställa saker till rätta och hjälpa till. Så att,
ja, verkligen. Verkligen, och sen så gärna mot äldre då också, ja. Vilket är särskilt förslaget och hemskt.
Exakt.
Mm.
Du, sen ett annat fenomen som jag har tänkt att vi skulle prata lite grann om, som inte är varken straffbart eller olagligt, men i någon mening förbryllande. Alltså, har du varit med om det här fenomenet att du kanske står där hemma på morgonen och pratar med någon familjemedlem om att det skulle vara gott att äta våfflor med amerikanska blåbär till middag? Mm. Och sen när du tittar i din telefon i nästa ögonblick så får du upp annonser på amerikanska blåbär.
Ja.
Fattar du vad jag vill komma fram till?
Ja, jag vet precis.
Förföljelsen som pågår.
Och det är lika så varje gång man bara, Nej men gud, och jag som precis var ute efter ett par nya svarta kängor. Hur kan min telefon veta det? Så kom jag på så här, just det, den lilla saten lyssnar på mig hela tiden.
Ja, men kan vi prata om förföljelsen som pågår?
Mm.
Vad är det här för någonting?
Ja, alltså det är ju att sälja... alltså, alla situationer som är gratis på nätet, då är det du själv som är produkten.
Mm.
Det är dig man tjänar pengar på. Och om de då vet att... Och sen ser man ju... Du och jag har ju ett gemensamt Instagram-konto. Helt plötsligt ibland kan det vara väldigt mycket såna här... För, kanske det här kontot ni gillar. Kanske det här kontot. Man bara, är det inte väldigt mycket tänder och äckliga saker i vårt konto? Jag har aldrig någonsin klickat på någonting av det här. Så att det är ju att man ska få upp i sitt ansikte när man ligger hemma i sitt sovrum i lugn och ro, plånboken ligger där, och så ska det ju bara komma saker som är nischade för mig i flödet. Det kan man ju tycka både är skönt och dåligt. Alltså, det är ju skönt att jag slipper se saker som jag inte är intresserad av. Mm. Men företagen vill ju sälja saker till
Ja, och de lyckas ju med det. Och det här handlar ju om de så kallade kakorna. Mm. Alltså cookies. Informationen som datan som lagras om oss. Alltså vi avsätter ju spår. Vi har pratat om Locard. Det måste finnas en motsvarighet på nätet. Alltså vi lämnar spår efter
Blockard.
Oss. Blockard. Vi lämnar ju spår efter oss överallt där vi vistas, även på nätet. Så det är klart att den här informationen kan ju också tas tillvara för kommersiella syften.
Ska vi avrunda lite grann innan du kommer till din jätteviktiga lista?
Mm.
Gud, jag ser fram emot den. Men jag ska bara säga lite så här, vem ser egentligen ansvaret, så det slipper bli pajkastning här. Du har som person eget ansvar. Du bor i Sverige. Vi har Sveriges rikes lag här. Du har ansvar för ditt eget yttrande. Mm. Du kan också vara ansvarig för andras yttrande om du gör den dumma moven att sprida det andra har gjort. Då kan du liksom bli ansvarig ändå, även fast det inte var du som yttrade. Barn, inte straffmyndiga, eller hur Anna? Mm. Inte förrän de är 15. Men du skulle kunna stämma en unge som är 9 år och dra det civilrättsligt. Och som förälder får du helt enkelt bara punga ut skadestånden då. Föräldrar på visst sätt ansvariga. Arbetsgivare kan vara ansvariga. Skolan kan vara ansvarig. Man kan anmäla till Skolinspektionen till exempel om det man som förälder tycker att det är för sig och en jädra massa olaga hot och sexuella ofredande vidare i skolan anmäla till skolan, de gör ingenting. Kan man försöka anmäla till Skolinspektionen och se om det händer något?
Och så kanske vi också ska beröra lite grann, kanske ska lämna några tips hur man kan försöka skydda sig då, sig själv och sina barn på nätet. Om vi tar det här med bedrägeririsken, identitetskapning och lite av de här grejerna, så handlar det ju faktiskt till mångt och mycket om så basala saker som att ett, byta sitt lösenord, sina lösenord regelbundet, att inte heller välja för lätta lösenord.
Att inte ha samma lösenord på mer än ett ställe.
Precis. Och att vara rädd om sina ID-uppgifter. Att undvika att sprida dem. Många har ju, vet jag, eller många, men jag antar att ett antal i alla fall låter sina kontokortsuppgifter ligga sparade på olika ställen.
Mm.
Och det är ju kanske inte en kanongrej om man är rädd för att råka ut för den här typen av...
Alltså ju mer uppgifter du delar med dig av, desto lättare blir det att komma åt dig.
Mm.
Mm.
Och det här med undersökningsplikten då, om du ska handla en vara över nätet, gäller den då som om du skulle handla av din granne eller på en radannons i det lokala bladet?
Ja.
Ja. Och det innebär att, ja, för det första, jag ser ju ett antal såna här, alltså på Facebook så finns det någon sån här köp- och säljgrupp. Och jag kan säga att jag ser flera gånger i veckan hur varor säljs ut till priser som inte är rimliga för varans värde. Och då ska ju, redan där ska ju en klocka ringa.
Mm.
Om det är alldeles för billigt, om en helt
ny... Om du får en cykel på köpet.
Ja, precis. Så är det något fishy. Alltså ska du avstå från att handla av den personen eller i vart fall kräva att få se inköpshandlingar på cykeln och inte föra över några pengar innan du har sett varan.
För det finns ju inte god tro längre.
Nej,
du kan helt
det.
Enkelt bli av med din vara om du inte har tänkt till.
Ja, och vill det se riktigt illa så är vi inne och tassar lite grann i häleribrottslighet.
Ja.
Om det nu skulle visa sig vara stöldgods, så det vill man ju inte gärna befatta sig med.
Nej.
Och om man då är förälder och har barn som är på nätet, vilket ju de flesta har.
Ja.
Har vi några bra råd?
Ja, men, ja, och som jag sa i den här intervjun, jag fattar ju att det är jävligt besvärligt att vara förälder till barn som inte bor under en sten.
Mm.
För att då kan man antingen gå två vägar. Antingen säger man nej, du får inte. Nej, du får inte spela, du får inte ha den appen, för att man inte orkar sätta sig in i det, helt enkelt.
Mm.
Och sen har vi den andra, som jag kallar för slackermodellen. Ja... Som går på det här. Alla andra har. Mm. Ja, men jag vill ha. Jag vet att åldersgräns 17. Nej, i alla fall 12. Och som säger ja till allt. Och då blir det så att det här barnet kommer leva ett helt eget liv på nätet. Och då är ingen som helst jävla aning vad som händer. Rätt väg att gå. Det är faktiskt att ta sitt föräldraengagemang. Och sätta sig in i det.
Mm.
Mamma, jag vill ha en ny app. Ja, jag tar reda på lite grejer om det, så får du mitt beslut senare.
Mm.
Sen får man helt enkelt läsa på. Vad är det för app? Vad är det för säkerhetssystem? Kommer mitt barn chatta med okända personer? Finns det en spårbarhet? Kan man hitta honom på GPS? Helt enkelt få sätta sig in i det och prata med ungen hela tiden. Och se till att skulle någonting hända, då kommer du till mig.
Ja. Sen finns det ju lite såna här bra föräldrakontrollfunktioner.
Ja.
I vissa appar. Du kan ju också som förälder faktiskt ställa krav på ditt barn. Att om du ska ha den här appen, då kräver jag att få gå in och titta ibland på vem som kontaktar dig, vem du kommunicerar med. Sen får man väl hitta en gräns för när, alltså det är lätt att kliva över någon slags integritetsgräns här. Men det tror jag man kan hitta former för i de allra flesta fall. Och framför allt, jag blir förvånad över hur sällan föräldrar verkar vara där barn faktiskt till stor del är, nämligen på nätet. Det är ju många i min bekantskapskrets som knappt själva har liksom ett Facebook-konto ens, alltså som inte alls är på nätet.
Ja, det där, alltså att man själv har så här, nej, jag har sånt integritetstänk och jag är inte där. Men din unge har ju det. Alltså min unge har inte en enda app som inte jag, då får jag ju glatt skaffa det.
Ja.
Så att jag har insyn.
Ja, det är klart. Självklart. Mm.
Skulle man bli drabbad så är det precis som i annat fall. Spara bevis. I det här fallet skärmdumpa. Anmäl på plattformen. Polisanmäl. Visa någon annan. Spara så mycket ni kan. Dokumentera på alla sätt ni kan.
Mm.
Så ökar i alla fall chansen att personen kommer bli fälld för det.
Om det är ungdomar som lyssnar på det här, prata med någon vuxen, säger jag. Det är inte alltid, det kanske känns bra att prata med sin förälder eller någon av sina föräldrar. Men prata med någon vuxen om vad du har utsatts för, så att du får hjälp.
Bra, Anna! Innan vi går in på din jätteviktiga lista, är det någonting vi säger inför nästa vecka? Som vanligt Instagram, va?
Ja, Instagram. Ljungdahl och Ginghede. Och kanske kommer det här avsnittet att väcka lite frågor och tankar och funderingar, och då går det bra att mejla oss. ljungdahl@gmail.com. Skulle vi kanske kunna flagga upp Maria Duvas böcker?
Bra! Ninna, 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 ninna. Vart ett boktips på slutet? Och hon har skrivit en hel radda bra böcker om värsta bästa nätet.
Mm. Och hur man kan agera som förälder till barn som är på nätet.
Faktiskt en fröjd att läsa tillsammans med sina barn. Mm. Det gjorde vi.
Verkligen. Mm. Jag håller med.
Nu kommer en annan.
Kommer den nu?
Annas jätteviktiga lista.
Ja, alltså det är dags för Annas jätteviktiga lista. Och nu kommer kanske folk bli förvånade, eller kanske inte alls förvånade över temat på den här listan, därför att jag kommer ägna mot döden idag. Och vi har varit i den här verktygslådan tidigare och grävt runt.
Men jag återvänder så gärna.
Ja, vad härligt. Det är nämligen så här att sista veckorna har det drällt in frågor rörande vad som händer efter döden. Och det är specifikt en fråga som verkar vara het just nu. Den rör, vad händer om jag dör och har en tampong insatt? Kommer den då att tas bort? Eller kommer jag att begravas eller kremeras med denna i min kropp? Och jag förstår inte att det här har varit en sån otroligt het fråga. Det enkla svaret på frågan är ja, den kommer att avlägsnas. Den kanske till och med är viktig att undersöka om det är så att man misstänker att en person har avlidit till följd av en svår infektion och där det här kan ha spelat någon slags roll. Men grundprincipen när man avlider är ju att infarter, katetrar, plåster, till och med
piercings,
implantat, pacemakers och sånt som kan explodera i värsta fall under en kremering, allt sånt ska bort. Ja. Och ja, så att det är den enkla frågan, eller svaret på den frågan. Men jag fastnade då lite i det här facket, och jag tänker att jag vill återvända lite grann och ge lite perspektiv på vad man kan göra med sin kropp efter döden. Alltså,
nej, men vänta, efter döden kan du inte göra någonting med din kropp.
Man kan bestämma före döden vad man vill att ens kropp ska, vad som ska hända med den efter döden. Och jag vill ge jag vill bara sprida lite ljus över möjligheter som finns här. Inte ska vi tro att det är bara en kista eller en kremering som står till buds. Nej, nej. Här finns det mer att hämta. Plats nummer 6. Alltså för det första skulle jag vilja tipsa om att man överväger lite andra alternativ kring själva hanteringen av kroppen.
Det tror jag överväger andra alternativ än att dö.
Att dö blir svårt att värja sig ifrån. Men jag tänker att man kanske är sugen på något annat än en traditionell kremering.
Mm.
Vad tänker du om jag säger att man kan bli likvifierad?
Ska jag bli vätska?
Ja. Kittlar det?
Får jag välja vätska? Jag vill bli en...
parfym.
Nej, jag vill bli en grogg. En stadig jävla lång grogg.
Au. Ja, men här är det något på spåren. Alltså, ja. Man kan utsätta sig för då, eller kroppen, för alkalisk hydrolys. Och då kan liksom kroppen genomgå en slags flytande kremering. Och det här tycker jag är fascinerande. Det tar alltså mellan 4 och 6 timmar för kroppen att återgå då till sina kemiska ursprungsdelar. Är inte det här helt otroligt?
Och skulle man kunna använda sig själv som gödsel?
Ja, det kommer jag till nu. Alltså, du kanske är lite nyfiken på hur slutresultatet ser ut ändå.
Ja.
Alltså, du kommer då få en behållare med en grönbrun vätska. Mm. Kan finnas vissa inslag av hårdvävnadsrester, alltså lite skeletterat material som flyter omkring där. Men det här fungerar alldeles ypperligt att gödsla med, till exempel.
Det var det?
Ja. Absolut.
Men gud.
Och det finns ju alltså företag som ägnar sig åt det här och erbjuder den här tjänsten. Liksom det finns företag som också erbjuder en möjlighet att bli mumifierad.
Ja.
Du kanske vill bli ett smycke. Eller varför inte en vinylskiva? Jo då, det går. Då får du bara se till så dina anhöriga samlar ihop lite av askan här. Så kan du pressa askan till ett vackert smycke.
Men jag ser, det här har ju något. Det här har något annat. Tänk att sitta på sin altan och blicka ut över din praktfulla trädgårdsros som du vet att Berit är upphov till.
Ja.
Hennes surhet hade liksom exakt rätt pH-värde så att du fick en praktfull ros.
Ja.
Samtidigt så sitter du och lyssnar på farbror Bosse när han spelar.
Ja. Kanske sitter också
rock around the clock.
Ja. Du kanske också sitter och tummar på något litet vackert halssmycke där. Där farbror Gösta har lämnat sitt avtryck.
Gud.
Alltså, jag tycker det är kittlande. Men, plats nummer 5. Om vi tar det här ändå ett steg längre.
Ja.
Nu är jag inne på avdelningen plastinering.
Plastinering. Ska det bli plastficka?
Nej, alltså det skulle man kunna kanske tänka sig i förlängningen. Men alltså det finns ju runt om i världen så har man haft några såna här utställningar med avlidna som har genomgått plastinering. Mm. Alltså möjligheterna finns här då att först, om man blir först då balsamerad på något vis då hemma i, där, i sitt hemland. Sen kan man då skicka sin kropp. Det här är ett företag i Tyskland som ägnar sig åt plastineringsverksamhet. Och då kommer de att tömma kroppen på fett och vatten. Och sen kommer man då göra så att kroppen intar en viss position. Och då tänker jag att här finns det ju en ocean av möjligheter.
Ser du vilken position jag tog direkt?
Ja, the thinking woman.
Tänkaren.
Nej, men alltså du kanske vill så här, sitta med dina ben i korsen, sittande position, eller som att du rider på en häst, eller jag vet inte. Det finns som sagt oändligt
är det,
många.
Finns det inte begränsning i att jag inte har någon häst då? Blir det inte en ganska konstig position?
Det kan
jag bara är så här.
Ja, men jag tänker om man nu blir föremål för en sån här utställning. Då kanske de kommer att sätta dig på en häst som har genomgått en plastineringsprocess också, vet jag. Ja, du kan fundera på det i alla fall. Plats nummer 4. Varför inte donera sig till ett museum? Nu kan du donera dig till exempel till Mutter Museum, kanske det ska heta. Det här ligger i Philadelphia.
Ja.
Och de efterlyser just nu fler objekt till sitt museum, säger Anna Doody. Hon är alltså konservator här och hon tycker att det är tråkigt för att de har bara fått 3 förfrågningar.
Märkligt!
För såna här
är det en stark affärsidé? Det är väldigt märkligt.
Hon säger att det var en kvinna som kontaktade henne för ett tag sedan och sa: jag har en kurvatur i min ryggrad på 120 grader. Skulle du vilja ha den när jag har avlidit? Och hon svarade ja, tack.
Så hon är då... vad är USPen?
USPen är att museet är främst intresserad av kroppar med lite abnormaliteter.
Alltså det är en freakshow.
Ja, men lite så här, de vill ju använda de här exemplen då som i liksom vetenskapligt och lärande syfte. Så att man alltså kan se hur kroppen förändras av vissa sjukdomar och
platsar
medfödda.
Du kanske med din syltrygg?
Jag ser inte att det skulle vara en omöjlighet på något sätt. Plats nummer 3. Skulle du kunna tänka dig att bli en sån här crash test kadaver?
Alltså en crash test dummy, tror jag. Okej.
Ja, förstår
jag. Ja. Så när det är några finniga 17-åringar som läser teoriprov till körkortet och de ska se de här bilderna när det far en docka så här, boom, och så ser man, aj, det där gjorde runt nacken.
Ja.
Då är det min korps.
Det kan vara din korps, ja.
Men är det inte lite jobbigt att då lämmarna liksom floffs?
Alltså jag tänker så här, tydligen finns det en efterfrågan här för att göra biomekaniska studier då. Men jag tycker att det här skulle försvåras av att kroppen liksom redan är död. Är det inte hela poängen?
Alltså det, att det ska dö?
Ja, men alltså det är väl utmaningen, vare sig det gäller en dock sjuka eller en avliden person. Att du har ju inte samma fysiska förutsättningar som om levande person har vid krocktillfället.
Alltså, det verkar jävligt mäckigt att ha en död kropp med allt vad som kommer med det, med lukt och vätskor och annat. Ja. Varför inte bara ta dockjäveln då?
Ja.
Vad är liksom...
På något sätt, jag kan tycka att det känns lite som en tunn affärsidé det här. Faktiskt. Men då tror jag att plats nummer 2 intresserar dig mer.
Okej.
Okay. Varför inte resa till rymden, Lena?
Nej, inga som helst anspråk på det.
Nej.
Jag tänker att det är bara djupt sjuka människor som får för sig att de vill upp i rymden.
När de är döda.
Ja, alltså där... När jag är död, jag har ju sagt förut, Anna, att du kan ju spika upp mig på ett träd.
Ja.
När jag är död skiter jag fullständigt i vad du gör med mig. Vill du ha upp mig i rymden för någon konstig studie, så be my guest. Men du kommer inte få mig dit i levande skick.
Ja, men det finns ett företag nu som ägnar sig åt den här möjligheten. Alltså, det som sker då, det är att man tar en del av aska. Eller man kan också nöja sig med DNA bara, från hår eller från saliv från den då avlidna. Och sen ordnar man då någon form av behållare som följer med under en rymdfärd.
Men varför?
Så jag vet inte riktigt.
Vem får ut någonting av det här? Vem? Är det jag som anhörig? Nej, men härligt. Nu är mormor Agata på Mars.
Ja, men det, kanske...
det var roligt för henne. Hon var ett as här nere på jorden, men nu...
Ja, men, alltså, det finns ändå möjligheter här. Man kan ju välja då till exempel om man vill att den här mormor ska kvarstanna på en viss planet som rymdfärden går till.
Men eller nu Anna,
ja,
nu har du ju något.
Ja.
Skicka svärmor till rymden.
Precis.
Men det kan man ju kanske göra lite tidigare när hon dör. Då är hon ju inte ett så stort problem längre.
Nej.
Det är väl bättre att göra det innan. För alla nu som har hemska svärmödrar, jag har inte det.
På företagets hemsida i alla fall så rabblar de upp några fördelar med just den här metoden. Varav en är att företaget accepterar att kvarlevor kommer till företaget via post. Det går alltså att skicka en del av mormor. Ja. En annan fördel är att familj och vänner kan spåra, alltså de kan följa det här skeendet i realtid. Alltså de kan följa askan under rymdfärden.
Det är toppen.
Ja.
Men jag kan fortfarande inte förstå varför. Vem får ut något av det här? Homo fucking sapiens, ett sånt sjukt släkte. Kan du se tre bävrar komma på? Hörru, när han där dör, ska vi inte skicka upp honom i rymden och sitta och titta på honom i realtid när han far runt?
Men jag tänker någonstans att det här är väl liksom ett privilegium som vi har när vi lever, att vi kan själva bestämma hur vi liksom, vad vi vill göra efter döden.
Ja, absolut. Jag kommer inte ta den.
Nej, vet du, jag är nästan övertygad om att du kommer ta plats nummer 1.
Åh, kör.
Vad sägs om det här, Lena Ljungdahl? Och nu tänker jag, alltså, mot bakgrund av dina erfarenheter från pestens tid och annat.
Ja, pestilensdoktorn.
Varför inte sy dig en egen svampkostym? Alltså, vi snackar här om ett plagg som du är fri att designa precis som du vill. Vi snackar om ett plagg som alltså är impregnerat med svampsporer. Och olika typer av mikroorganismer som alltså kommer hjälpa till vid nedbrytningen av kroppen och neutralisera alla dina gifter som du har samlat på dig under din långa livstid.
Nej, men vänta. Jag ska alltså i levande form säga, när jag dör, då vill jag att ni syr mig en svampkostym.
Nej, du syr din kostym innan du dör.
Ja, jag syr min egen, okej.
Okay.
Jag sätter mig med nål och tråd.
Ja.
Och syr. Är det olika svampar? Får jag välja? Ja. Måste jag plocka dem själv?
Det här har de gjort lite forskning på. Alltså man vill ju gärna ha en svamp som verkligen hjälper till vid nedbrytningen här. Och de har försökt att liksom på laboratorieväg att ta fram nya typer här. Men det har kört ihop så lite. Så att jag tror att det bästa är nog att blanda. Mixa och matcha bara, lite
olika. Om jag
olika.
Sätter på mig den... det här gick jag igång på. Om jag sätter på mig när jag lever, börjar jag nedbrytas redan då?
Ja, det är möjligt.
I så fall så kommer jag ögonblickligen sluta säga till alla jävlar... att sticka sin offerkofta. Jag kommer säga sticka din svampkostym. Så du egentligen förmultnar och förruttnar på stående fot. På dir bara.
Ja, det är ju fantastiskt.
Det här är en affärsidé för syragruppen.
Eller hur? Det finns en liten haka här. Och, alltså det finns en marknad för svampkostymen. Det gör det absolut. Ja. Men problemet är att man vill ju gärna att de här ska vara helt ekologiska. Och det finns nu en modell... det är en jumpsuit. Kan det passa?
Ja, onesie.
Ja. Det är en jumpsuit som kallas för Infinity Burial Suit. Men googla gärna mushroom suit så så kan för inspiration.
Gud, det ser ut som, gud, jag vill, nästa gång jag blir bjuden på maskerad, jag lovar här och nu, om jag någon gång blir bjuden på maskerad, oavsett tema jävel, då kan folk komma i sina små naughty secretary dresses. Jag kommer komma i en full size svampkostym med hatt.
Ja, hatt har du ju redan.
Ja. Pestilens championhatten.
Ja, det blev en intressant lång lista, men det var vad jag hade att bjuda på idag.
Jag älskar det. Nästa vecka så kommer rövhatten igen, och har jag en rövhatt till nästa vecka?
Oh my god.
Vi ses kanske på liven på lördag.
Det hoppas jag. Ha det fint.
Bye bye.
Bye bye.